I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Sportbladets Premier League-podd tillbaks efter ett landslagsuppehåll och lite semester för i alla fall någon av oss. Nästan full omgång. Vi får återkomma eventuellt om det behövs till matchen som spelas ikväll då, den mellan Everton och Burnley.
Hörde jag extra podd på Everton-Burnley? Är det där vi är?
Vi får se, då får de fan ta och bjuda upp till något. Alltså, jag vet inte.
Det är något riktigt sjukt.
Benitez mot Sean Dyche. Det känns inte som det kommer bli fyrverkerier. Men vi får se. Frida, mår du bra?
Jag mår oerhört bra. Nu kan jag inte skylla på att jag inte är utvilad. Det borde jag vara efter en veckas avbrott. Så det känns bra.
Vi hoppas på en riktig så här energiexplosion idag då. Det kanske behövs. Vi ska prata Manchester United Newcastle 4-1. Ronaldos återkomst. Mycket snack såklart om allt kontroversiellt runt Ronaldo inför, och det fortsätter ju att vara så. Han är en kontroversiell figur, men han är också en spelare som alltid hamnar i centrum och kan vara helt osynlig i stort sett en hel första halvlek, och sen så när bollen trillar ner där, då är han framme och stöter in den 1-0, och sen gör han också 2-1 blev det då, för att Newcastle kvitterade ju däremellan. Vi får börja med Ronaldos återkomst. Mycket högt och lågt. Och som vanligt när han är inblandad, 2 mål.
Alltså, man är ju inte förvånad att han gör mål, om vi säger så. Det är ju det han gör. Han har ju blivit en, det säger sig självt. Man har blivit en annan typ av spelare än den som när han lämnade Manchester United. Det var ju en gång i tiden han hade problem att göra mål i United-tröjan, om ni minns det, när han precis slog igenom. Sen blev han ju den här notoriska målskytten där, men nu är han ju ännu mer än just en den här
utpräglad målskytt. Han var ju knappt deltagande i spelet fram tills 1-0-målet.
Sen finns det ju vissa farhågor här som ändå tycker jag uppdagades lite av det vi har varit inne på lite tidigare, det här med att försvarsspelet ser sämre ut när Cristiano Ronaldo är på planen. Nu valde man ju att spela Pogba i en lite lägre roll. Han slår ju sina assist ändå. Men också med Nemanja Matic bredvid. Det var inte jättemycket skydd backlinjen hade, om vi säger så, i den här matchen, tycker jag.
Nej, det har de ju inte haft egentligen någon gång när de har spelat. Alltså, vi minns väl, det var inte så länge sedan som Wolves borde ha vunnit mot dem. Det var ju bara några veckor sedan, så att det där är ju ett återkommande problem, att de inte har någon defensiv mittfältare som man kan lita på. Nu satt väl Fred på bänken till slut, han skulle väl inte ha spelat från början i och med det här kaoset med Brasilien och Argentina och rödlistade länder och så vidare. Men det är väl klart, de har ju inget riktigt djup på de positionerna, så är det ju. Det man reagerade mest på i det här fallet är ju, nej men dels så vet vi ju att Ronaldo har den här kvaliteten, och det är klart att man kan lasta Woodman för både 1-0-målet och 2-1-målet blev det ju då.
Jag skulle nästan lasta honom mer för 2-1-målet, för det är en väldigt sen styrning på det skottet från Greenwood som ställer honom på 1-0-målet. Det kan jag liksom köpa, att han måste bara blocka det på något sätt, för att det styr så pass sent. Det är ganska bra egentligen att få upp händerna på det, sen att bollen, han borde kunnat styra ut bollen bort från boxen kanske, men
oavsett vad, så alltså visst, man kan lasta honom för målen, men man kan också se det som att allting Ronaldo gör, det är ju av väldigt hög kvalitet. Det ser väldigt enkelt ut, men det är inte alltid så enkelt för spelare att få till det på det viset. Det var ju dessutom en väldigt fin boll från Shaw där fram till 2-1 målet, och bara att han får till det skottet så i steget, det visar ju vad United har fått för de pengarna man har betalat. Sen går det ju inte att komma ifrån också, alltså vilket oerhört tryck det var på Old Trafford. Och när man kikade på VIP-läktaren så blev man ju... Ja, men glädjen tog sig bort delvis av att, ja, men dels var ju Avram Glazer där. Han hade inte varit på en match på 2 år, men så helt plötsligt dök han upp. Det var väl ingen tillfällighet. Men just att man bjuder in Ryan Giggs också, ja, det visar ju lite grann kanske var Manchester United står i den här frågan. Alltså, Giggs är inte dömd än, men han ska ju upp i rättegång i januari för våld mot 2 kvinnor. Och man tycker väl att, alltså, tajmingen var kanske inte sådär jätteperfekt med tanke på hur kontroversiellt det ändå har varit att värva tillbaka Ronaldo och mycket utrymme det har fått. Dels i media, men ja, bland gemene man, och alla protester som skedde runt omkring den här matchen också. Så där blir man ju fundersam kring vad är det United håller på med egentligen? Alltså, de ignorerar ju uppenbarligen helt, alltså de har ingen känsla för vilka man kanske ska sätta på gästlistan. Så att, ja. Å andra sidan så får man väl liksom sätta det, alltså det är en fråga, och sen så får man fokusera på matchen på planen och vad Ronaldo gör där. Men det blir ju svårt, den här balansgången. Och man ser ju att det upprör väldigt många också. Att vissa tycker att det passar inte sig att prata om de våldtäktsanklagelserna mot Ronaldo en kvart innan hans liksom nya debut på Old Trafford. Medan andra tycker att det är väldigt viktigt att man tar upp det hela tiden. Så att det där är ju en balansgång som vi nog kommer att få se under säsongen. Att den kommer vi kommer få se helt enkelt hur mycket man kommer att prata om det till slut.
Det är väl bara att liksom på något sätt, det som hände förra gången var ju att det glömdes ju aldrig bort, men det liksom slutades pratas om på något så här konstigt sätt med just Ronaldo, liksom från när det här uppgiften dök upp. Och på det sättet, det är precis som du säger, Frida, att det liksom, många tycker ju olika saker om det här och så vidare, men i grunden, alltså, det är jätteviktigt att det tas upp. Det är jättebra att de tar upp det en kvart innan avspark i en studio. Det är ju precis det de ska göra. Sen är det helt sanslöst att man kan ha så lite fingertoppskänsla som att bjuda in Ryan Giggs till den matchen.
Ja, det är obegripligt.
Nu vet jag inte om det är kanske Ryan Giggs som säger hej, jag skulle vilja gå på matchen, kan jag få en biljett? Och de har svårt att säga nej till en klubbikon. Men oavsett...
Ja, fast det där borde ju inte spela någon roll. Alltså, antingen har du din... Alltså, du får ju liksom välja någonstans också, alltså vilken väg ska vi gå, eller vilka värderingar står vi för?
Ja.
Och där blir det ju extra konstigt, för att det visar ju på något sätt att de skiter ju fullständigt i såna här anklagelser, uppenbarligen. Det är en sak med Ronaldo ändå, för att det där fallet, det är synd att det aldrig liksom togs upp till rättegång, för att det hade varit så mycket bättre om vi hade fått det klarlagt på det sättet. Men nu står ju Giggs här med, visst, han är inte heller dömd än, men han, alltså, är det inte bättre att avvakta då till efter den här rättegången i januari, tycker man? Det är väldigt, väldigt märkligt.
Sen är ju inte den här Giggs-historien den första Giggs-historien heller.
Nej.
Som man har haft. Nej. Även om den andra är mer kanske... snarare än brottsligt, så är moraliskt tvivelaktiga.
Ja, precis. Nej, men det är väldigt stor skillnad, och det som han är anklagad för nu är ju väldigt allvarligt. Han är ju petad från Wales förbund. Alltså han var ju liksom, han har petats ur ett sammanhang, men är tydligen då välkommen tillbaka till ett annat. Och det är ju att skicka en signal.
Exakt. Och med tanke på allting annat som har hänt nu på sistone, Benjamin Mendy, jag såg att Manchester City har stoppat all försäljning av hans produkter nu, så man kan alltså inte klicka hem en tröja med Mendys namn på ryggen längre. Och det var väl på tiden. Alltså, han har ju varit misstänkt sedan i november förra året. Och det var ju först nu när det blev känt, när liksom polisen själv gick ut med hans namn, det var ju då City bestämde sig för att stänga av honom. Så att känner liksom att det har varit lite för många stories av den typen nu på, särskilt nu på sistone. Och varför då gör det ännu värre genom att bjuda in Giggs? Jag förstår inte riktigt tänket där, men ja.
Nej.
På planen så spelades ju fotboll, vi var inne på Ronaldo. Jag kan ju känna så här, absolut, det såg defensivt lite svagt ut från Manchester United. Du har varit inne på det. Pogba som har varit så fenomenal i en lite mer framskjuten position bredvid Bruno Fernandes, tillbaks då i en sittande mittfältstvåa bredvid Nemanja Matic. Och tittar man på den här första halvleken, för det är ju så här, visst att det sker på bekostnad, Ronaldo sker på bekostnad av andra saker. Å andra sidan är det så att mål förändrar fotbollsmatcher. Och fram till så att det, Newcastle gör ju egentligen allt rätt i den här matchen. Vi vet att United har svårt att bryta ner lågt stående försvar, och de gör i stort sett inga misstag. Alltså de får matchen dit de vill ha den. Sen kommer det här målet. Det är en styrning och det är en halvsvag mål vad sin sagt. Och så är det 1-0. Och där förändras matchen ganska mycket. Så det var ju ganska... Man led lite med Newcastle. Att det här sker ju också då precis 2 minuter före halvtid. Sen kommer de ut och så får de sin kvittering.
Fantastisk sen, omställning också ju. Där med, ja. Almiron och Saint-Maximin är det väl som får bollen. Och Manquillo som kommer... Ja, kommer löpande, så att, och de hade ju fler av den typen ju.
Ja, och de var bra under långa perioder Newcastle tycker jag. Sen så är det ju så att när det där 2-1 målet då kommer, då är det ju som att luften går ur laget, och orkar de inte riktigt, för då måste de jaga igen. Då reser de sig inte istället, så rinner resultatet väg, och det är 2 stycken fantastiska mål som de avslutar den här matchen med, United. Brunos slägga först, den är ju
helt okej.
Det är helt otroligt, ja. Riktigt portugisiskt tema på den här matchen.
Verkligen, och så Messi Lingard på slutet. Vill också vara med och leka. Han har ju kvalitet. Han kommer ju in och är väldigt bra den korta stunden han får spela här. Och gör ju ett väldigt fint mål. Det är ju ett fantastiskt mål. Pogbas passning. Vem är det som släpper den mellan benen? Minns inte vem, det kanske var Bruno. Så de rullar fram den till Lingard som sätter den så. Alltså, det är ju, till United till slut.
Det är ju 2 målskyttar, alltså man bortser från Ronaldo här, som det var väldigt viktigt för dem att få göra ett mål i en sån här match också. Bruno Fernandes, vi minns hur osynlig han var i liksom EM, eller när han spelade med Ronaldo tidigare. Att han får ändå göra ett mål och visa att nej, jag kommer inte bara liksom försvinna bort i någon sorts glömska här. Det tror jag var ganska viktigt ändå för liksom hans fortsatta status och självförtroende, och för Lingard att få komma in och få göra så många minuter som han gör, och också göra ett mål och visa att jag är kvar här för att jag kan bidra med någonting till det här laget, inte för att West Ham inte vill betala tillräckligt mycket pengar. Så väldigt viktigt för dem på alla sätt att få göra mål. Nu är det bara att man väntar på att Jadon Sancho ska komma igång på allvar också, för det har han ju inte gjort än.
Nej, och jag skulle nästan säga att under den perioden då Newcastle höll ihop, under första halvlek så var det Jadon Sancho faktiskt som var den mest aktiva och försökte och utmanade och skapade. Det var så betydligt trögare ut på andra håll. Så att där, men sen var det som att när matchbilden förändrades, då försvann också Jadon Sancho lite, som jag upplevde i alla fall ur matchbilden.
Det är ju frågan om inte Ronaldos intåg, om det inte har lättat lite grann på pressen på Sanchos axlar. För att vi vet ju alla hur mycket pengar han kostade. Och hade inte Ronaldo funnits där och tagit en massa uppmärksamhet, så hade ju uppmärksamheten antagligen riktats mot honom. Och att han kanske inte har fått den utväxlingen nu inledningsvis som andra spelare har fått som nya i klubbar.
Ja, och det är ju, hade ju kunnat bli liksom ett mantra det här, att man fortsätter springa in i lågt stående försvar och det är liksom alla skott blockas och alla inspel bara nickas bort. Och det hade ju kunnat bli liksom en självuppfyllande profetia, framförallt för en sån ung spelare som Jadon Sancho i en ny miljö och så vidare. Och att den pressen ökar. Nu blir det ju helt annorlunda som sagt.
Tyckte det var intressant också att se Ronaldos rörelse. Alltså vilken variation han hade i sitt spel. Att han droppade djupt, att han var inne i boxen, att han hela tiden var på tårna som vid 1-0-målet. Han är ju väldigt mångsidig. Så på det sättet så måste han vara en oerhört svår spelare att försvara sig mot också. För man vet aldrig riktigt var han dyker upp på planen. Och man såg ju, eller hörde väl Solskjaer säga någonting om att ja, alltså Ronaldo är ju inte den här spelaren som gör sina överstegare längre. Men jag tyckte nog att man såg några överstegare i matchen. Att han har kvar en liten del av sitt gamla jag ändå.
Ja. Från Manchester United och Newcastle United till Leeds United, som tog emot Liverpool, en match som ett möte som genererade 2 stycken högoktaniga matcher förra säsongen, och det var bra drag även den här gången. Det är ju två liksom filosofier, Bielsa och Klopp, som alltså när de möts då blir det ju hela havet stormar. Det var så högt tempo under första halvlek Thailand så att man visste knappt vad man skulle ta vägen någonstans. Man bara satt och svettades i soffan.
Ja, alltså Klopps plan fungerade ju uppenbarligen mycket bättre än Bielsas i det här fallet. Alltså Klopp lyckades ju, eller Liverpool lyckades ju involvera sina offensiva spelare på ett betydligt bättre sätt än vad Leeds gjorde. Deras försvarsspel, Leeds då, har ju också varit, det har inte sett speciellt bra ut nu inledningsvis. Jag är faktiskt uppriktigt orolig för Leeds och vart de, ja, alltså vart de är på väg, för jag tycker det är rätt många individuella spelare också som inte riktigt ser ut som de gjorde förra säsongen. Alltså Bamford har visserligen gjort mål och sådär under den här säsongen redan, men tyckte han var inte sådär jättebra i sin debut i landslagströjan, och här var han väl inte heller sådär jättehet. Ailing är en annan spelare som man kanske hade önskat lite mer av med tanke på vad vi såg förra säsongen. Så att, ja, det är lite frågetecken ändå kring Leeds just nu.
Ja, det tog sig till något enstaka, jag menar ett ganska bra läge där, tror jag Rodrigo var det som hade ett skottläge i boxen, men annars så var det Liverpool som styrde och ställde och var bättre helt enkelt. De påminner mycket om varann lagen, men rent taktiskt så ser det ändå lite annorlunda ut. Jag lyssnade på Alexander Arnold efter matchen, han sa att det viktigaste för oss var bara att tänka på att vi ska inte liksom dras med in i man-man-tänket. Vi ska inte börja spela man-man omedvetet bara för att Leeds gör, utan vi ska fokusera på våra grejer så kommer det lösa sig. Och det där kan ju bli ett problem för Leeds, för att om lagen, de spelar ju alltid sitt spel, om lagen börjar dra upp planer för hur man ska hantera Leeds man-man-press, så kan det ju lätt bli så här. Och framförallt då de här, alltså lag som Liverpool som är bättre på i stort sett alla positioner, då alltså det kunde blivit 6-0 i den här matchen om Sadio Mané bara hade
jag tänkte precis säga det. Jag har fått väldigt länge under den matchen, eller egentligen har man ju kallat honom det för ganska många månader, Sadio en touch för mycket Mané, att det hela tiden, alltså den sista lilla touchen har inte suttit där, men så till slut när man trodde att det kommer aldrig bli mål igen för honom, så gjorde han ett. Det var nog väldigt väldigt skönt för hans del.
Ja, men ett rejält smolk i bägaren för Liverpool, och det var väldigt tydligt både i intervjuerna med spelare och med Klopp efter matchen att 3 poäng visst, men skadan på Harvey Elliott är det som överskuggar prestationen den här kvällen. Blev rött kort på ströjk.
Där kan vi också ändå, det var ju bara en fullkomligt olycklig situation. Alltså, och det här är ju ett sånt läge där det blir rött kort på konsekvensen.
Ja, men alltså, så här, regeln säger ju att om du
endanger
motståndarens hälsa, vilket han uppenbarligen gör med den här tacklingen. Det är ju så. Sen sker det ju massor med såna här tacklingar som inte leder till någonting, men uppenbarligen när du bryter benet på motståndare så har du liksom, och du har orsakat det, då har du inte varit tillräckligt försiktig. Han hoppar in i tacklingen. Man ser ju att hela han är i luften, han kommer bakifrån. Jag skulle inte bli förvånad över om det här röda kortet ändras till ett gult kort i efterhand, alltså att det inte blir någon avstängning. Samtidigt så kan jag absolut köpa att det röda kortet gavs
där absolut. Och då. Alltså det, även...
att han äventyrar ju en motståndares hälsa genom den här tacklingen, uppenbarligen eftersom benet gick av. Dislocated ankle.
Jag tror också att om de överklagar, så tror jag också att det kommer bli omgjort till ett gult kort. Det är jag ganska övertygad om egentligen. Men det är klart att jag vet inte, jag tycker väl inte heller det är sådär jättefel kanske genom rött kort just när situationen inträffar. Alltså jag tror inte Paulson, jag tror inte han hade inte varit för att alltså Elliots fot hängde på en tråd liksom. Så tror jag absolut inte att han hade blåst från första början. Nej. Alltså att han då hade inte ens blåst frispark. Men
han gjorde ju inte det. Jag tror att det var VAR som klev in.
Det var Salah som märkte direkt och bara liksom signalerade att det här är inte bra.
Salah såg ju foten hänga liksom. Ja. Och det är ju lite grann som när Son skadade Gomez förra säsongen var det va?
Ja, fast den här tycker jag är, det här är en, alltså snällare tackling. Nu är ju så här, effekten av det är lika tragisk. Mm. Och såklart, och det går absolut att diskutera huruvida sån skulle ha haft ett rött kort för den om det inte hade blivit en sån. Alltså, jag tycker ju...
Det gjordes väl om till ett gult i efterhand?
Ja, det gjorde det. Det gjordes om till gult, så just därför så är man ju ganska övertygad om att även det här kommer göras om till gult. Men sen jag tror inte Stroik hade velat fortsätta spela då. Alltså man blir nog ganska skakad av,
ja, av en sån. Och hela matchen ändrade ju lite karaktär där i en 10-minuters period i alla fall. Det syntes,
ja, men Leeds blev ju bättre.
Ja, framförallt var det ju Liverpool-spelarna som gick ner i intensitet. Det var ju tydligt att de blev påverkade av situationen. Och det är ju fullt naturligt. De var ju på planen. Man såg ju alltså Salas ansikte direkt efteråt. Han var ju tvungen att bara gå därifrån. Mm. Dra tröjan över ansiktet. Och man såg flera spelare som blev väldigt påverkade. Det såg ju fruktansvärt ut när foten hängde på det där sättet. Och framförallt när det händer en 18-åring som precis har slagit sig in och som har sett så otroligt fin ut och har haft en jättefin match fram tills dess. Och som ska precis bytas ut. Jordan Henderson står ju där redo att komma in. Den ska liksom bytas ut minuten efter.
Ja, det är så typiskt.
Så att, ja.
Verkar ju som att han, enligt The Guardian, så kommer han bli borta i flera månader. Så att vi får väl, han ska ju opereras i alla fall, så att vi får väl se.
Ja, det lär han ju bli.
Ja, alltså minst.
Eller? Dislocated ankle innebär, både Lilla jag har lyckats läsa på om det, innebär ofta någon slags benbrott också. Så dels har du en fraktur och sen så har du en hel rad med olika senor och leder som då ska tajtas till. Och dessutom så kommer han ju var på kryckor länge, så han kommer ju vara liksom helt otränad. Han kan ju inte, det är inte som med en annan skada att du kan träna andra saker eller
vara gymmet eller vad som helst.
Ja, precis. Så att, men känslan med just Tarvey Elliott, han har ju skallen liksom, och applåderade.
Precis, att han applåderade när han bas av, och att han liksom la upp en bild ganska snabbt på sociala medier och tackade för omtanken från alla som hade hört av sig. Det visar ju också att han, ja precis, där är nu ganska hårt pannben
på honom. Ja, och det är ju det man har förstått om honom också. Han är en superfokuserad liksom tonåring som han borrar bara ner och kör. Och det är också så här, hans kvaliteter som fotbollsspelare är ju också att han är, för att vara så ung, så oerhört intelligent. Visst, han har fin touch och så vidare, men han lever ju inte speciellt mycket på ett snabbhet och på ryck sådär som många andra tonåringar som kommer fram som kan påverkas väldigt mycket av en sån här skada, utan han har faktiskt kvaliteter, den känsliga vänsterfoten och så vidare som han fortfarande kommer ha, och den här spelförståelsen och blicken och så vidare.
Och sinnesnärvaron att liksom när han åker in på sjukhuset lämna en tröja till killen som brutit armen i en korpenmatch som ligger bredvid.
Ja,
jag tycker ändå, det säger ändå en del att göra i ett sånt läge när du precis har fått en liksom...
En kille som är typ 4 år yngre.
Ja, det är också i och för sig. Det också. Sen vet man ju inte liksom bakgrunden till den historien, om det var så att de bara, oh Harvey, liksom, ge mig min tröja, eller hur det var egentligen, men oavsett ändå. Han visar omtanke till en supporter där också, tyckte jag var väldigt fint i alla fall.
Ja, nej, men han verkar vara en väldigt speciell ung man, Harvey Elliott. Jag är rätt säker på att han kommer komma tillbaka från det här också, men det är ju tråkigt såklart när han var i så fin form och verkligen var startspelare för Liverpool. Det är så att han petade ju faktiskt Jordan Henderson till den här matchen, för Thiago kom in, och då var det ju faktiskt inte Harvey Elliott som gick ut, utan det var Jordan Henderson som fick flytta på sig. 3-0 till Liverpool då, efter att Mané satt, Salah gjorde sitt 100:e Premier League-mål då på 160, nu har jag inte skrivit ner det, 165 matcher typ.
Helt okej.
Jag tror att han är den femte snabbaste till 100 mål
Kommer alltid sån där statistik så fort någon har nått 100. Hur snabbt har man nått i olika, var det inte?
Sånt gillar vi.
Jag tycker det är statistik kring Salah efter varenda match han spelar. Alltså efter varenda mål han gör. Det är alltid någonting. Något rekord han slår.
Något rekord han slår.
Så är, ja, men är det inte för mycket mål. Statistik nu för tiden? Att det blir liksom att man blir så otroligt, alltså, stum till den. Alltså så här, jaha, han har nått det här som femte bästa någonsin. Liksom. Men man reagerar inte på det för man liksom pumpas med de här kuriosa siffrorna efter varje, någon liksom världsstjärna har gjort någonting, så är det alltid någon form av...
Ja. Viss statistik är bättre än andra. Så kan man ju...
Så kan man ju säga. 3-0 var ett gångbart resultat i helgen. 3-0 blev det nämligen även mellan Palace och Spurs. Nuno Espirito Santos fina start och som Spurs-tränare fick sig en rejäl tryckare utav Patrick Vieiras gäng. Vieira som då, kunde jubla lite extra då åt att slå sin gamla ärkerival då i Tottenham. Gamla Arsenal-legendaren. Tangangas utvisning såklart väldigt avgörande, men det var ett svagt Tottenham i den här matchen och en rättvis seger för Palace.
Ja, det saknades ju kreativitet, något oerhört, och därav kan man ju sitta och kritisera eller ifrågasätta Nuno varför han inte använder sig av spelare som Hill och Ndombele som ju faktiskt besitter kreativa egenskaper. Men det gjorde han inte, utan han satsade på ett mittfält som ganska underwhelming, om man säger så, med Winks som gjorde sin första ligastart och Skip och Höjbjerg som ju visserligen är bra, alltså i en framskjuten roll vanligtvis, men har väl kanske inte riktigt kommit till sin rätt heller de här senaste matcherna, alltså sett till vad han bidrar med offensivt. Och de spelarna som stack ut i den här matchen, det var ju att Tanganga av helt fel orsaker och gick med att han först, jag förstår inte ens vad han gör, tycker nästan lite synd om Zaha där i första situationen, varför han får varning. För att det är faktiskt Tanganga som först gör, alltså han puttar ju honom och sen håller ju Tanganga honom kvar, alltså när Zaha vill putta bort honom så håller ju Tanganga kvar honom. Så det var en otroligt konstig situation, och så får Tanganga sitt första gula kort och sen så kort senare så får han sitt andra. Så att det var ingen bra eftermiddag för honom direkt, men de spelarna som stack ut av goda anledningar, det var ju Zaha då som var bäst på plan och Gallagher som var alltså strax därefter bäst på plan han också. Gallagher har ju sett väldigt fin ut nu sen han kom till Palace och bidrar ju så otroligt mycket med sin mångsidighet. De två tillsammans
ja, kombinerade ju fint.
Jag skulle precis säga att det verkar ju vara så att Zaha, han trivs väldigt bra med Gallagher, just eftersom att han är att han har så många kvaliteter, alltså att han dels liksom kan operera, säger man inte på svenska, men han kan husera utanför straffområdet, han kan vara inne i straffområdet, han kan vara lite var som helst på planen och bidra. Så att de två var riktigt, riktigt bra, men det är klart att Otson Edouard måste få sig ett omnämnande här, att han i sin debut kliver in och gör två mål.
Han kliver in i 84 minuter.
På 7 minuter gör han 2 mål i sin debut. Nu borde han bara sluta.
28 sekunder tog det för honom i sin debut. Det är snabbast någonsin alltså som en spelare gör mål i en debut. Så att det säger ju ganska mycket.
Det är bra
mycket.
Statistik.
Det är bra stat.
Jag tror det var skönt också för Selhurst Park att se att men dels att det här börjar fungera och också att de faktiskt gör mål. Det tog ju lång tid, det ska ju sägas. Alltså det första målet kommer ju 76 och det är ju på en straff. Men oerhört skönt för Vieira, oerhört skönt för Crystal Palace överlag.
Han har alltså ett målsnitt på ett mål per 3,5 minut nu i Premier League, också Edouard. Så det är bara, var nöjd så. Det är svårslaget.
Verkligen. Inte lika kul för Spurs då, dock. Nej. Men jag tror nog att de flesta, just det här att de hade varit det enda laget som hade vunnit de tre inledande matcherna, dock med 1-0, gjorde väl att de flesta var ändå förhållandevis lugna och man flög inte iväg så att säga efter de resultaten. Och nu ser vi också att det ibland kan bli lite stiltje, och det är ju någonting som Nuno verkligen måste åtgärda snabbt.
Ja, det här var ju någonting som många, ett en farhåga som många hade just med Espirito Santos och som vi hade med oss då från Wolverhampton, att han är duktig på att sätta ett försvar, han är duktig på att sätta en ram och att det är liksom struktur och organisation, men att det kanske offensivt inte fanns sådär jättemycket till, till kreativa lösningar, till planer och ett spelsystem som premierade offensiven, utan där var lite mer, den här jämförelsen med Mourinho är lite trött, men den är ändå valid tycker jag, att i Wolves var det väldigt mycket, men få bollen till Jimenez, låt Traoré ställa om. Det var liksom,
men det är ju samma
individuella kvaliteter som skulle lösa offensiven, kollektivet ska lösa offensiven. Och jag är inte säker på att, visst nu finns det såklart individuell kvalitet offensivt i Tottenham, inte minst med Harry Kane, och nu saknades ju verkligen Heung-min Son, som ju är en av dem som ska göra det. Men att man kanske också behöver ett mer strukturerat och ihopspelat anfallssystem. Och det var ju den kritiken som fanns mot Nuno i Wolves. Och den kritiken lär väl fortsätta.
Och problemet är ju att det sällan finns plats för lite mer kreativa spelare då. Alltså ett stort undantag i Wolves, det var ju Traoré. Men i övrigt så var ju inte Nuno så där jättekänd för att vilja sätta sådana spelare på planen. Och i det här fallet så, när man faktiskt har kreativa spelare, varför då inte testa och se om det blir bättre med dem? Ja, jag vet inte. Men det är väl, nu har ju kritiken växt i alla fall mot honom, så är det ju.
Det är väl samma problem som de hade under Mourinho också på ett sätt. Alltså liksom, då var det ju också, tycker jag, väldigt ofta, det var att Heung-min Son och Harry Kane var så fruktansvärt bra som gjorde att de kunde vinna fotbollsmatcher. Ja. Att det är deras individuella liksom skicklighet som gör att systemet för att skapa målchanser, högkvalitativa målchanser och göra mål, det fanns inte riktigt, det satt inte. Och det är ju ännu mer tydligt när du har, ja, som du var inne på Frida, liksom urholkat mittfältet på kreativitet där. Nu sitter ju Lo Celso, bryter mot brasilianska inreseregler och sitter i karantän liksom. Det var ju den spelare som också hade passat ganska bra att ha med en sån här match liksom, som man ändå har lite det här, och även arbetskapaciteten och den här liksom inställningen som gör att han ändå skulle funka på ett sånt mittfält som Nuno har. Och sen att sån saknas är ju jättetydligt, ja, tycker jag, hur mycket han betyder för det här laget också. Att Harry Kane har inte sin bästa dag och det räcker inte riktigt så. Och det är ju jätteoroväckande för Tottenham att de fortfarande inte har något system som sträcker sig utöver att vissa spelare ska göra individuella prestationer om man ska vinna matcher på så sätt.
Jag vet inte riktigt hur länge Son kommer bli borta nu heller. De har väl inte riktigt sagt exakt hur länge, men det är klart att det är...
Ja, var det en baksida lår han drog i för landslaget?
Vet inte om det var vaden.
Var det vaden kanske?
Hade skadat. Jag var...
Det var någon muskelskada i alla fall. Och då är det lite oklart hur lång tid det är. Det är väl lite oroväckande kanske att det inte har kommunicerats.
Det är lite så här oroliga kommunikationer som man har sett liksom. För att de inte är säkra.
Jag blev förvirrad också av Nunus, alltså på hans presskonferens. För jag tror att han har blandat ihop uttrycken "he's not well". Nej, vad var det han sa?
Men något i den stilen var det.
Han är unwell, he's not well. För mig, så det första jag tänkte var, ja, men gud, har han ju covid eller någonting? Jag fattade inte ens att det var en skada, men det var det ju.
Ja, så är det. 3-0 till Palace, 3-0 även då mellan Chelsea och Aston Villa, även om Aston Villa spelade otroligt bra den här matchen och hade skapade massor, så har det Chelsea som tog hem alla tre målen och alla tre poängen.
På tal om individuell kvalitet som avgör.
Ja, alltså, och visst, och Lukaku med dubbeln såklart, men alltså assisten från Kovacic till första målet. Först då han vänder bort två stycken spelare centralt, alltså på det där sättet, att han har ju en förmåga att bara glida mellan spelare som väldigt få har, som är så estetiskt vackert, och sen den där liksom 50 meters passningen till Lukaku som bara sitter på skosnöret. Det är ju för mig hela helgens vackraste moment är Kovacic framspelning till 1-0.
Det säger ju ganska mycket också när Chelsea som du är inne på där. Jag var på Stamford Bridge också. Mm. Och den här första halvleken, så det var ju inte som att supportrarna var, ja, men de var ju inte överförtjusta i den här halvleken. Det märktes att det började bli lite oroligt efter Lukakus 1-0-mål där. Och precis som du är inne på, Kovacic var ju matchens... Han var ju planens gigant.
Han var en riktig masterclass, verkligen.
Ja, och att han som central mittfältare lyckas överskugga att hans partner, eller ja, debutanten Saul, att han var fullständigt bedrövlig. Det säger ju också ganska mycket om hans kvaliteter i den här matchen. Ja. För att det var nog, det kan ha varit den sämsta debuten man har skådat. I alla fall alltså från Chelsea-spelare. Det var, ja, ju, det var ju helt otroligt vad usel han var. Alltså han hade alltså, han klarade inte av att vinna en enda duell. 0 av 9 dueller.
Ja, det kommer ju inte räcka, så kan man säga.
Ja, men det märktes ju att han var inte beredd på den här intensiteten, så mycket kan man säga. Han slog bort bollar, misslyckades med enkla passningar. Och det var inte konstigt att Jorginho, att han stod klar där, alltså redo att hoppa in direkt efter paus, för att det där gick inte bara. Så att Chelsea lyckas stå emot trots att man hade honom på planen, och mycket då förstås tack vare Mendy som gör den här sanslösa dubbelräddningen, och Thiago Silva, han kastar ju sig fram och blockar något skott av Watkins när Watkins faktiskt hade överlistat Mendy och skulle dra iväg ett nytt avslut. Så att de hade ju flyt där i första halvlek. Men sen efter Kovacic, när han gör 2-0-målet, då tycker jag att det planar ut. Alltså Villas tryck blir inte lika påtagligt.
Nej, men då går ju luften lite grann ur. Men det är ju, alltså, jag tycker att Aston Villa skapar ju mycket mer än vad Chelsea gör. Fram till 2, jag skrev i mitt körschema, Mings bjuder på 3 poäng. Det kändes verkligen så, för att Aston Villa tryckte på, och det var ju Mendy som höll Chelsea kvar i matchen. Och höll den där nollan med flera jättefina räddningar. Och McGinn tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Ollie Watkins hotade hela tiden. Danny Ings gör ju det han gör med sin
funkar
rörlighet.
Funkar uppenbarligen med den där 2:an på topp. Alltså med att spela Watkins och Ings tillsammans, som vi ändå liksom funderat om det är där de kommer göra. När då Watkins är tillbaka.
Säker.
Du var säker.
Ja, det gjorde du absolut. Och jag tycker det också är kul att McGinn är tillbaka och är så här bra. För att som sagt, det var ju Saul som rånade på bollen flera gånger där. Han märkte ju att han fick ett övertag, och han gick ju dit och knuffade undan honom helt enkelt.
Alltså det intressanta med Saul är att det känns på något sätt som att de engelska klubbarna har trott att de försöker värva liksom 2017-2018 varianten av Saul, den som kostade nästan 1 miljard och såg hur bra ut som helst och var jätteviktig för Atletico. Nu har vi en Saul som på senare år har fått liksom så här Jens Gustafsson treatmenten av Diego Simeone och flyttat ut som wingback, som inte alls riktigt har haft så lätt att ta en plats i Atletico, som väl snarare flyttar på sig för att han inte platsade där, snarare än att ha Premier League-klubbar som verkligen, verkligen ville ha honom. Det säger ju en del om att han går på det här lånet som han gör på sista sekund. Som truppkomplement, absolut, men...
Och det är ju alltså, det han är tänkt för. Han är absolut inte tänkt att starta.
Nej. Men alltså, det är oroväckande att han är så bedrövlig direkt här liksom.
Ja, och han spelade väl båda matcherna de mötte Chelsea i Champions League förra säsongen, om man inte minns helt fel. Jag tror han startade båda matcherna.
Det kan han mycket väl ha gjort.
Så att på det sättet borde han ju ha förstått lite grann vad det var som väntade, tycker man. Men nej, det är ju definitivt Jorginho och Kanté. Det är ju de som går före. Och Tuchel var ju inne på det efter matchen också, att han fick nog ta på sig det här, för att han trodde ju att Sol, att han var redo för att starta, men uppenbarligen var han ju absolut inte det.
Nej, han startade ju båda som du sa här mot Chelsea också, men då var ju Atletico fullkomligt bedrövliga.
Ja, i andra matchen var de väl helt okej, var de inte det i returen? De spelade, första matchen var ju, det var ju då när de klev ner och spelade ju superdefensivt och var på ett...
Jag bara hovade bort det dubbelmötet i princip.
Ja, precis. Men i returen var de väl ändå helt okej, om man inte minns fel. Men,
alltså det är för det mycket fotbollsmatcher de spelar. Det känns som att det var jättelänge. Det var förra årets Champions League. Liksom. Eller det här årets Champions League.
Ja, hur som helst så är det lite roligt också att Lukaku nu har lovat att inte glida på knäna längre. Att inte fira mål på det sättet. För att det tog ju tvärstopp när han kastade sig i gräset. Alonso fick ju gå fram och kolla så att alla kroppsdelar satt på plats. För att det var en riktig, det tog stopp. på Stamford Bridges gräs. Men också lite intressant att det dröjer ungefär 10 år, eller i det här fallet så dröjde det 10 år innan Chelsea fick utdelning för köpet eller för signingen av Lukaku. Ja, att han fick göra sina första mål på Stamford Bridge betyder nog väldigt mycket i alla fall.
Vidare till Leicester, Manchester City. Inte 3-0 i den här matchen då, utan 1-0 efter mål av
Bernardo Silva.
Bernardo Silva, ja, precis, som man nästan hade glömt bort.
Han var ju han var ju planens gigant verkligen. Det är ju han som gör skillnaden här, och inte bara genom målet, utan det var fler chanser som han låg bakom och skapade, så att han var onekligen den som stack ut i en annars väldigt tight match där ju Vardy hade ett mål, men det vinkades ju bort för offside, och jag tyckte Leicester saknade inte chanser, så Lukman fick ju någon möjlighet där mot slutet och så, men det sitter in i en sån där flow nu igen som vi brukar se dem, där de hamnar ibland. De har gjort 11 mål nu på de 3 senaste matcherna och inte släppt in ett enda sedan förlusten mot Spurs i premiären. Så att ja, de är på gång. Också en annan intressant stats på tal om det här med
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Intressant stat så är det att Pep Guardiola, han har alltså inte gjort en enda förändring i startelvan på de 3 senaste matcherna, och det är första gången någonsin under hans tid i Manchester City som det faktiskt händer.
Ja, det är... Ferran, Gabriel Jesus och Grealish är framme igen. Alltså... Mm.
Sen såg det kanske inte riktigt lika vad ska man säga?
Frejdigt
ut det som du kanske gjort i tidigare matcher här. Men sen ska man komma ihåg att Leicester är också ganska bra.
Ja,
det är ett bra lag.
Frejdighet direkt.
Och Kasper Schmeichel var bra i den här matchen också. Gör ju många riktigt fina räddningar.
Ja, man får ju tänka också att det har precis varit ett landslagsuppehåll här, så att det är väl klart att det påverkar väl delvis. Men ja, Jesus och Torres stack ju inte ut riktigt lika mycket som, annars är det ju de som har glänst i de tidigare matcherna, men det gjorde de inte här, utan här var det Silva istället.
Ja, och Manchester City kommer inte tappa så många poäng den här säsongen, är min känsla. Tycker de ser sådär, jag vet inte, så ruskigt svårslagna ut. Man vet att det här målet kommer till slut, och man, det är svårt att göra mål på dem, och gör man ett så vet man att de kommer bara fortsätta tugga på. Det som att det, de känns väldigt sådär nästan obekymrade utav situationen. Det bara fortsätter och öser på för dem.
Jag måste säga att jag redan älskar den här säsongen. Det finns så många lag som man kan tänka sig kommer att hänga med där uppe, och det är också att de flesta storklubbarna nu, med undantag för Arsenal som ju ändå faktiskt vann i helgen, att de att det finns många som utmanar om titeln, känns det som. Det är kul.
Ja, och det är ju redan Manchester United, Chelsea, Liverpool och Manchester City som har de 4 översta platserna i tabellen, och det finns väl egentligen ingenting som tyder på att något av de 4 lagen kommer lämna den topp 4:an under den här säsongen. Jag tror att det kommer, det känns som att de 4 är liksom bättre än övriga med en ganska bred marginal faktiskt.
Men fatta hur roligt om det här håller i sig, att vi får då i liksom slutet, alltså i våren, en sån här titelstrid med 4 stycken lag som är med och slåss om det hela vägen in i kaklet. Det hade ju varit ofantligt kul att få en sån upplösning på en Premier League-säsong, när vi har varit väldigt, ja, det har varit väldigt sparsamt med den typen av liksom titeldramatik på senare år. Oavsett vilket lag det är som har sprungit iväg. Så att det är bara att hoppas för, som objektiv betraktare av serien, att vi verkligen får en sån titelstrid.
Ja. Strax där bakom just nu dock, Brighton efter en till trepoängare, den här gången mot Brentford. 1-0 blev slutresultatet. Sent, sent mål av Trossard som lyckades då roffa hem alla tre poängen. Superviktigt mål såklart, för var det någonting som Brighton hade problem med förra året, så var just att få med sig poängen och få in målen som behövdes. Och kan man lyckas med det, då kan man ta sig väldigt långt den här säsongen och kanske utmana om de där topp 8, topp 7, rent av ett Europaspel någonstans. Jag tycker att det finns potential, även om såklart Leicester och West Ham och Aston Villa kanske, eller några av de andra har.
Arsenal.
Ja, Arsenal såklart, men det är väl de man ska slå. Det, alltså, jag känner att det är såhär, Spurs kommer ju av allt att döma då kanske vara femma. Bakom topp fyran, och sen så Arsenal får vi väl se. De lyckades slå, vi kommer till den matchen snart här, men Brighton
tycker lite synd om Brentford ändå på något sätt, att de inte får med sig någonting här, för att det är annars ett lag som man blir mer och mer övertygad om att de kommer att hänga kvar i alla fall. De har, tycker de har tillräckligt mycket kvalitet för att det ska ske. Men istället var ju Brighton väldigt okaraktäristiska där och lyckas ta med sig, eller få med sig en sen seger. Det är inte ofta det händer. Trossard är ju en av dem som man har suttit och rivit sitt hår för tidigare. Att han kanske inte riktigt har haft den här skärpan i avslutningslägena. Men det hade han onekligen här. Tyckte att han var bäst på plan. Definitivt i Brighton, och lyckas ju ta sig loss från Jansson där, och ja, ta sig förbi honom, eller inte riktigt i sidled, och dra in det där målet. Så att det var ju extremt viktigt för Brightons del. Skönt för dem att kunna hålla nollan också och visa att de klarar av det trots att Ben White har lämnat. Det är helt otroligt egentligen, tycker jag, att Shane Duffy har gått in där och liksom snott av sig den platsen i mitten, puttat ut Dang till vänster. Jag tycker att han gör det väldigt bra. Han har sett väldigt stabil ut, så att det rullar på för Potter, trots att Brentford uppenbarligen är ett ganska svårslaget lag, eller det krävs ganska mycket för att man ska få med sig tre poäng.
Verkligen.
Vet jag inte om ni har, jag ska vara ärligt talat säga att jag inte såg matchen, men jag undrar hur, om någon av er gjorde det, Kukureyas debut, hur såg den ut?
Jag tyckte att han var helt okej. Okay. Han gav bort bollen vid något tillfälle som ledde till att Mbeumo hade en jättemöjlighet. Så det är väl återigen lite det där att man måste komma in i intensiteten i Premier League. Men jag tycker ändå att han ser... Han ser helt okej okay ut. Det är säkert en spelare som kan bli bra på sikt för Brighton. Och de behöver ju bara fler alternativ, så är det ju. Alltså en liten bredare trupp, för att det är alltid någon spelare som är skadad. Så att han kan säkert fylla en väldigt bra funktion för dem.
Verkligen. Från den matchen till Arsenal ska vi till, som tog sina första poäng för säsongen. 1-0 mot Norwich i bottenmötet på Emirates.
Jag var aldrig orolig. Inte ens i minut 65.
Minut 66 så slår då Aubameyang till slut, framspelad av Pepe. Det är viktigt att få lite statistik på de gubbarna om det ska
framspelad var det väl inte riktigt. Nej. Det var väl mest att Aubameyang stod på rätt plats vid rätt tillfälle. Pepe som annars var väldigt bra i matchen, ska säga.
Nej, men det är det jag menar, de måste få lite siffror på de här gubbarna som de har längst fram. Och om det här ska liksom börja rulla igång igen. Det finns ju spelare såklart för att vara med högt upp i den här tabellen, kanske inte utmana om Champions League-platserna just här och nu, men det finns ju massor med, alltså vi vet ju att Aubameyang är en jättebra anfallare, han har ju vräkt in mål i hela sin karriär. Vi vet att Pepe kan spela väldigt fin fotboll, plus en massa andra, Saka och så vidare, och 1-0 mot Norwich var inte jättemycket kanske, men det var 3 poäng som var väldigt välkomna.
Intressant lag, alltså uttagning här från Arteta, att han plockade in Aaron Ramsdale i målet. Maitland Niles som väl bad och liksom bönade för att få lämna rakt in i en startelva efter liksom första omgången efter fönstret stängde här. Liksom Tomiasu rakt in i startelvan som högerback gör det väl ändå bra för att vara en debut, får man ju säga. Och sen märker man ju också Thomas Partey när han kommer in, att det känns ju som att där finns ju också ett sparkapital som man gärna vill få helt friskt och helt redo att liksom spela matcher. Men alltså oavsett vad, oavsett hur det såg ut, bara att göra ett mål och ta 3 poäng, det var ju allt som på något sätt betydde något för Arsenal här.
Man blev ju övertygad också om hur de borde spela, för att det är när Smith Rowe och Partey, det är när de kommer in som det verkligen sker en positiv förändring, alltså som tempot skruvas upp. Fram tills dess så tyckte jag att det var lite för segt, alltså det fanns inte riktigt den här injektionen, men den kommer när de kommer på, vilket gör att man, alltså jag börjar luta lite åt att de borde spela 4-3-3, dra ner Ødegaard från den positionen, alltså låt honom spela lite djupare och sen så sätta in Smith Rowe ihop med Partey då, alltså på mittfältet, och så Saka, Aubameyang, Pepe. Jag tror att det är nog det vinnande konceptet här, för att det känns ändå som att man behöver Smith Rowe. Det är klart att han är begränsad i vissa fall, alltså just alltså rent, det är inte det att jag tror att han någonsin kommer att bli världens bästa spelare eller är alltså en av de absolut bästa spelarna, men däremot så har han någonting, alltså han har den här farten som man verkligen behöver när man ska bryta ner ett försvar likt Norwich då, som ställer sig väldigt lågt. Då är han väldigt, väldigt effektiv, så att han måste vara på plan, så att det är väl så man borde formera det, enligt mig i alla fall. Jag tyckte att Lokonga återigen, alltså han gör det hyfsat, men jag tror att det blir ännu bättre med Partey, Ødegaard, Smith Rowe.
Ja. Nej, men det är bara att titta på laget och titta på namnen som är där. Det är ju spelare som har visat upp väldigt höga högsta nivåer i andra lag. Alltså vi har ju sett Partey, har ju varit fantastisk i perioder för ja. Atleti. Ødegaard har varit fantastiskt nere i Spanien i perioder. Och som vi har redan nämnt, liksom Aubameyang och så vidare. Ben White, Kieran Tierney är ju också liksom en kvalitetsspelare. Det finns ju där. Det ska få ihop det också. Jag är fortfarande rätt skeptisk till Arteta och hans förmåga, men han kanske kan få fart på det igen. Det har varit lite, det som har varit ett frågetecken har ju varit huruvida det går att spela Smith Rowe och Ødegaard samtidigt. De påminner ju rätt mycket om varandra i spelstil, och kanske behövs det liksom, är det lite väl mycket lyx på planen att ha båda de två liksom kreativa, kanske inte
ja,
så.
Ja, men inte mot den här typen av motstånd.
Nej, inte mot den här typen av motstånd, men mot bättre motstånd där du måste vinna mer boll och det blir mer en mittfältskamp.
Ja, absolut.
Då blir det svårt att spela med de två spelarna samtidigt.
Men Arsenal är ju inte ett lag som ska ge sig in i den typen av, alltså det är inte där deras styrkor i den här truppen ligger heller. Och sen är det så att du kan ha ett spelgeni på planen, men det spelgeniet måste ju ha någon att bolla med. Mm. Och att då ha Smith Rowe och Ødegaard tillsammans tycker jag låter ganska klokt, på att då kan ju de hitta kombinationer, de kan hitta varandra, båda förstår fotboll på ett väldigt fint sätt, väldigt vackert sätt. Jag tror att det är ganska viktigt att bygga sådana relationer på en plan också, och inte bara tänka att vi har Martin Ødegaard som är spelintelligent, men han löser alltihopa när han har liksom Maitland Niles Lokonga bredvid sig istället. Det blir inte riktigt samma sak, han kan inte bygga upp samma saker, liksom speluppbyggnaden, som man skulle kunna göra om man har Smith Rowe med sig.
Ingen Granit Xhaka här heller, avstängd ju. Det var ju också en bonus för Arsenal.
Han hade inte kunnat spela ändå, va? Alltså i med, han har ju covid och grejer.
Exakt.
Jag har han dessutom det. Jag hade bara koll på att han var avstängd, så att... Han har i alla fall inte vaccinerat sig, så.
Nej, det har han ju inte gjort.
Men såg väldigt... ni inte att Mourinho uppmanade honom att göra det?
Ja, det var väldigt fint av Mourinho att skriva, gå in på hans Insta och skriva det, tycker jag.
Vi ska säga något om nu ska vi se, vart skulle vi ta vägen nu? Vi ska till Southampton West Ham United 0-0. Men du kände ändå att du ville lägga ut texten lite här, Frida.
Sa jag. Ja, just det, det sa jag. Ja,
ja det sa du faktiskt. Jag kände bara hur mitt FPL-lag liksom rasade. Den här
det var på tiden att ni alla, det var Antonio där, fick en liksom motgång också. Kände.
Alla visar 80% av lag som har Antonio högst upp där. Det där röda kortet, det sved.
Ja, det var idiotiskt också, får man ju säga. Det var ju inget smart kort att ta. Alltså Bowen har ju ett väldigt bra läge här på volley, men annars är det ju Saints som är närmast en seger här, särskilt mot slutet. Och jag tycker att en väldigt stor anledning till det är att Amando Brocha, att han kommer in mot slutet. Så att han blev veckans Chelsea-spelare, höll jag på att säga, i Southampton. Det är många av den varan. Han plockades ju in, det var ju inte Hasenhüttl som ville ha in honom, utan det var ju på scouternas begäran som tyckte att han hade egenskaper som skulle passa bra in. Och Hasenhüttl sa det på presskonferensen efteråt att det tog ett litet tag för Amando att komma in i det. Men här fick han ju verkligen visa vad han gick för. Så att det skulle inte förvåna mig om han får chansen från start möjligtvis. Alltså kanske redan i nästa omgång. Man hade ju förändrat sitt försvarsspel lite grann, Saints. Hasenhüttl medgav det på presskonferensen. Och jag tror väl att det handlade om att kändes som att mittbackarna och så där, ibland Salisu, att de låg lite närmare motståndarna än tidigare. Lite mer aggressiva. Och det funkade ju bra. Declan Rice var ju den som rensade undan bollen där på mållinjen. Så att... Det var en tight match helt enkelt, men jag tyckte ändå att Saints, alltså, de visade ändå positiva tecken på att de tog ett steg framåt. West Ham å andra sidan gör ju absolut inte sin bästa match.
Nej, och det här röda kortet innebär ju då att Antonio är avstängd nästa match då Manchester United kommer på besök. Så att ett idiotiskt rött kort i mer än en... Mer än bara, för bara fantasy-spelare. Det kan kosta fler poäng.
Jag gillar att Flashscore har fastslagit där. Så Ralf Hasenhüttl fick ett gult kort där i slutet också. Att de ändå har klargjort att han var not on pitch i alla fall. Det var väldigt fint. Jag ville bara lägga in det här.
Ja, det var ju skönt. Skönt för dem. Ska säga något om... Watford Wolves också.
De gjorde mål.
2-0. Wolves gjorde mål.
Eller ja, det var ju ett självmål i och för sig först.
Det första, och sen Wang Hee-chan i målprotokollet.
Man har glömt att han är där, Wang Hee-chan. Ändå, det var ju en av de här liksom otroligt hypade trion i Salzburg där, när Erling Braut Haaland, Takumi Minamino och så var det ju Wang Hee-chan. Har väl inte riktigt lyft. Det har väl inte Minamino kanske heller gjort på samma sätt. Det är ju mest Erling det har pratats om från det här gänget. Men där har man ju också lite sparkapital ändå, måste man ju säga. Nu har ju inte han haft jättemycket liksom att göra i Wolves tidigare. Det här är ju hans liksom första session där. Ja, precis. Jag blandar ihop det. Jag tänker att Wolves har lånat ut honom. Det har de såklart inte gjort. Jag bara tänkte, var han i Wolves? Som man tänkte man har glömt bort det innan. Ja. Hans första match, och det är väl en super... rekrytering, även om det inte lyfte för honom i Leipzig överhuvudtaget, vilket var lite förvånande tycker jag, så finns det ju ändå kvaliteter där, och det var skönt att han får komma in i målprotokollet direkt.
Mm. Jag minns när Liverpool spelade mot Salzburg i Champions League för ett par säsonger sedan.
Det var ju då han var ganska bra.
Han vispade runt och var riktigt, riktigt farlig. Men som sagt, viktigt för Wolves att få stoppa in ett par bollar här och får se om de kan.
Jag hade helt missat att han var i Wolves, inser jag.
Ja, men alltså han är ju på lån ju från Leipzig. Men det var ju kul för honom att han fick göra mål. Men jag tycker väl framförallt att det är Trincao återigen som sticker ut här, och Traoré är också bra. Så att jag är inte orolig för Wolves heller. Jag tror så länge nu att de liksom börja få igång målskyttet lite grann. Lars sa ju det efter matchen, att han hade ju varit riktigt orolig. Just det här att de inte lyckades få håll på några motståndare. Så att förhoppningsvis för deras del så kan detta båda gott.
Alltså Trincao ska ju, håller jag ju med dig också Frida. Där måste man ju prata om att det är ett superfynd. Att utnyttja Barcelonas utsatta läge, plocka en spelare som de ändå trodde väldigt mycket på, som ändå har fått ganska mycket spel till, det ändå haft, man har sett att det finns kvaliteter få honom på det här väldigt fördelaktiga lånedealen som man får i det här portugisiska kolonin och bara gå rakt in. Jag tycker det är en super värvning av dem på alla sätt och vis. Det är så smart.
Det är nästan så att de har en agent nära knuten till klubben som är bra på att lösa den här typen av dealar.
Det kan vara bra ändå. Även om vägen dit går att kanske vara enklare, så kan det vara väldigt, väldigt, väldigt bra ändå. Mm.
Det var det. Vi ska svara på lite frågor också. Vi har fått en från Thomas Nygren. Det har varit en snackis på sociala medier. Han skriver: vore intressant att höra hur ni ser på medias hantering av Elliots skada. I tv-sändningen valde man att inte visa, men i studion hade man 4 repriser och idag har flera tidningar se situationen med i sina rubriker. Hur tycker ni man ska hantera det? Jag tycker inte, alltså jag kan köpa att man är i direktsändning, kan vara lite försiktig med repriser och så vidare. Men i det här fallet så tycker jag inte det var så konstigt att visa repriser på. Visst att foten går sönder och det kan se lite otäckt ut med ett ben som går av och så vidare. Samtidigt, det går liksom inte att jämföra med Christian Eriksens situation där en person liksom ligger och dör på fotbollsplanen. Det är liksom integritetsnivån och integritetskränkningen på ett helt annat plan. Här är ju en spelare som visst får en allvarlig skada och bryter benet, men det är fortfarande en tackling och en skada. Jag har inga problem med att man visar repriser på det här. Sen så kanske om det är någon som är väldigt känslig för just ben som går av, så får man väl varna då kanske och säga att här, nu blir det lite otäcka bilder, eller nu blir det liksom, det här kommer se läskigt ut. Men jag tycker inte att det finns en integritetskränkning i att visa den här reprisen.
Jag håller med. Det är ju lite som, vad heter det, en annan signatur är Robin skriver också, det är en skada och inte Lex Eriksen liksom. Och på något sätt, om man skulle ta bort skräckskadorna som man brukar skriva om på liksom kvällstidningsrubriker, då skulle inte kvällstidningen ha så mycket mer att rubrikera på. Höll jag på att säga. Men ja, jag kan ändå känna att om det kan jag på något sätt förstå att man ändå visar det, kablas ut på annat sätt. Så jag håller ju helt med dig där.
Ja, MR Gretzvold skriver: är Arsenals nedåtgående spiral en effekt av att man förlänger med de bästa spelarna Özil och Aubameyang, och en ren jävla otur och av ren jävla otur så slutar de prestera och blir osäljbara? Tror ju inte de vill sluta prestera.
Ja. Alltså, Özil var det väl en definitionsfråga hur mycket han ville prestera egentligen. Nej.
Nej, men det ligger ju någonting i det. Att det är ju överraskande också, överraskande, det är ju snarare tröttsamt att detta verkar hända Arsenal ganska ofta. För att Aubameyang, man får inte glömma det, alltså kort innan här som hans kontrakt förlängdes, då kunde man inte ens se en framtid för Arsenal utan Aubameyang. Alltså det var ju på den nivån det låg, så att jag tycker inte det var fel av Arsenal att ge honom ett fett kontrakt för att han skulle stanna. Problemet var ju att det blev ju inte som någon hade tänkt sig. Alltså någonting överhuvudtaget. Sen nu börjar han väl förhoppningsvis komma igång igen, så att man kanske kan få, eller så att de kan få, ja men, förvalta lite av pengarna som de har investerat i honom. Men det är klart att det är ju beslut efter beslut som blir fel på något sätt för Arsenal. Och det är ju därför man riktar blicken mot sportchef eller tekniska direktören eller vad än hans titel är, Edu. Och till viss del då Arteta också, eftersom att det är de som har ansvar för de här bitarna. Och det har ju inte fungerat. Det har ju inte fungerat på ganska många år egentligen. Alltså, minns ju att Wenger har ju också tagit en del snedsteg i förhållande till vilka spelare han har rekryterat. Vi minns ju den här engelska gyllene generationen. Alltså när de satt där på rad, alla som hade skrivit på. Det var ju inte många där som blev någon succé heller. Så att, det blir ju lätt så här för en klubb också, att tar man inte rätt beslut, då rasar det för det mesta. Och i Arsenals fall har det ju faktiskt varit så.
Men det ligger väl något också i att när du gör värvningar, att oftast värvningar som blir lyckade är till klubbar som redan mår ganska bra. Alltså att när du kommer in i en miljö där det finns ett positivt tänk och det finns en framåtanda, är det mycket lättare för ett nyförvärv att komma in och liksom göra någon skillnad. Nu är ju inte Aubameyang ett nyförvärv, nu är han en av de som ska sätta miljön i klubben liksom, i sin roll som en av de största stjärnorna med mest erfarenhet, med mest kvaliteter. Men det är, alltså, ren otur är ju väldigt svårt att säga, det tror jag inte. Det, om det är någon som inte tror på otur, var det ju Arsene Wenger för övrigt, det var landsansvarig. Det finns inte tur inom fotboll eller otur liksom.
Sen får vi komma ihåg också att det har ju hänt ganska mycket i Arsenal, alltså under de senaste åren, sett till vilka som faktiskt har suttit där och bestämt. Att de personerna har bytts ut ganska frekvent under de senaste 4-5 åren. Så det kan ju inte heller ha gynnat. Alltså det måste ju också inneburit att de har fått en, de har inte haft den här kontinuiteten som vissa andra klubbar har haft på ledningssidan.
Jag har fått en fråga från Mattias Johansson. Borde United spela 5-4-1 för att komma runt bristen på en vettig defensiv mittfältare? Wan-Bissaka, Vigge, Maguire, Varane och Shaw, och sen då med Sancho, Bruno, Pogba, Rashford, Ronaldo framför. Då får man in Rashford i elvan också. Vart ska han annars ta plats när han är tillbaka? Alltså jag vill ha in Greenwood. Jag tycker att Greenwood ska starta för Manchester United. Ja, men det är han, det är till slut hans skott som löser upp den här matchen som trillar fram till Ronaldo.
Jag tycker också det är svårt att peta honom i det här läget med tanke på hur han har sett ut inledningsvis. Och frågan är om risken finns ju också att man blir kanske lite för defensiva om man kör på den approachen. Det lär väl bli ett dubbelblock, alltså med McTominay när han är tillbaka och Fred, det är väl något vi har sett senaste tiden som man trodde att de skulle ta ett steg bort ifrån. Men ja, är det det enda som fungerar så?
Ja. Det är så här lätt att tänka att ja, men det kommer lösa sig defensivt om du tar in en extra mittback, men riktigt så enkelt är det ju inte, på att du måste ju ha ett skydd framför de där mittbackarna. Det är ju det. Då är det ju snarare att man ska ändå liksom utforska experimentet och flytta upp Victor Nilsson Lindelöf i en defensiv mittfältsroll och se vad som händer. Då är det ju snarare något sånt man ska titta på om man nu vill ha in honom i elvan, om man ser problemet med den truppen som finns idag.
Men sen är det ju en helt annan sak, alltså, att gå upp och sådär och spela.
Det är det. Jag ser inte att det skulle lyckas. Men jag tycker det är bättre än att liksom kasta in, vi tar 5 defensiva spelare i ett block och så tar vi 5 offensiva spelare i ett annat block och så skiter vi i det som ligger mitt emellan där. Det blir, nu i och för sig, Pogba kommer väl vara nere där och liksom hämta boll och Bruno också, men jag tror inte riktigt på en 5-4-1, den är ju inte riktigt modern kanske heller.
Och grejen är, så ska man köra en trebackslinje, då tycker inte jag riktigt att Wan-Bissaka kan starta, för att han är ju en riktig wingback. Han har ju sina kvaliteter i defensiven, sen har han ju blivit bättre rent offensivt. Så är det ju, alltså, han trycker upp mer nu än vad han gjorde inledningsvis när han kom till United. Men han håller kanske inte riktigt om man ska köra med wingbacks på det sättet heller. Så att ja, men ja.
Då är det snarare att man vill ha in Dalot eller någon till höger och använda Wan-Bissaka som en av 3 mittbackar.
Ja. Kan vi sätta någon annan där också? Kan man kanske sätta Greenwood där till och med? Det
wingback finns ju Greenwood?
Ja, men alltså kolla på Tuchel, vad Tuchel har gjort liksom, i Chelsea. Ja. Han har ju gjort Hudson-Odoi exempelvis som spelar wingback ibland och sådär, och det fungerar hur bra som helst. Så det tycker inte jag vore någon ja,
nej.
Det var märkligt.
Och sen är det ju så här, alltså, Manchester Uniteds största problem är ju faktiskt inte egentligen försvaret. Manchester Uniteds största problem som de har just nu är att de får upp för lite offensiv. De lyckas inte bryta ner de här lågt stående försvaren, och receptet mot det hade ju varit att ha en defensiv mittfältare som kunde lösa den positionen, som man kunde få upp numerären offensivt, kunde få spela Pogba och Bruno Fernandes och ha Ronaldo och Greenwood och Jadon Sancho där uppe, för att verkligen kunna bryta ner de här lågtstående försvaren. Nu gör jag som jag alltid gör och går och tar ett Liverpool-exempel, men man tittar på hur Liverpool såg ut före och efter man värvade Fabinho. Alltså när man spelade med liksom James Milner och Emre Can i en 4-2-3-1 med dubbel, hade man precis samma problem. Man hade jättestora problem mot de lågstående försvaren. Man var duktiga på kontringar, det fanns fina spelare och sådär. Men när Fabinho kom in och kunde spela på den positionen, och man spelade mer än 4-3-3 och fick då 2 stycken åtter, alltså tvåvägsspelare med liksom mandat att springa in i straffområdet, då började man lösa upp även de här lågt stående försvaren. Så jag tror inte att man kommer åt det genom att gå ner på en fembackslinje liksom och säkra upp försvaret på det sättet. Jag tror ändå man måste ha in den där spelaren, för att nu man offrar ju en gubbe liksom på att spela både Fred och McTominay då i en 4-2-3-1. Men ja, jag vet inte, jag ser inte riktigt hur man kommer runt det problemet faktiskt med att dra in fler mittbackar. Däremot så ser jag känner fortfarande att med en riktigt bra defensiv mittfältare så hade ju gjort United omedelbart bättre.
Det hade varit kul att liksom klippa ihop varje gång vi alla har sagt att vi borde ha värvat en defensiv mittfältare
de senaste åren.
Det blir en timmes avsnitt på det väl? Ja, bara på.
Ja, på tal om det så har timmen passerats med råge här. Makoto och Frida, tack för att ni var med. Tack alla ni som har lyssnat och ställt frågor. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka med veckan.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Yeah.